Hej och välkomna till säsongens sista avsnitt av Gigwatch-podden. Jag heter Jakob och med mig i studion idag har jag Linnea.
Hallå!
Och Anton.
Tjena!
Idag ska vi prata om en resa som du har varit på, Anton, till USA.
Ja, det stämmer.
Berätta vad du gjorde där, jättekort.
Jättekort så är det så att jag har varit på en kongress. Den första internationella kongressen för gigarbetare.
Spännande. Och det ska vi få höra mer om alldeles strax. Men först tänkte jag börja med att tacka alla som har lyssnat på vår podd under den här säsongen. Vi är tillbaka i augusti med nya avsnitt. Men nu ska vi ta lite vilopaus under sommaren. Det har varit en kul säsong. Vi har fått många nya lyssnare och det känns roligt. Vi hoppas att om ni gillar vår podd så sprider ni den vidare i olika sociala medier och så. Det är jättemycket värt för oss. Och om man gillat den här säsongen får man också gärna stötta oss på Patreon eller på Swish. Vi kommer lägga in uppgifter om hur man gör det. Och till sist, om man vill hålla lite koll på vad Gigwatch gör nu under sommaren, då får man jättegärna följa vårt nyhetsbrev också. För att hålla koll på lite grejer som händer.
Och hur gör man det?
Det kan man göra på via vår hemsida. Det finns ett formulär där som man fyller i. Det borde också komma typ en pop-up när man går in där. Men vi kanske också kan lägga till en länk i avsnittsbeskrivningen till formuläret. För där brukar vi skriva när det händer kul grejer. Ja, men hur är det med er?
Det är bra med mig. Det här är typ min tredje intervju idag. Så jag är lite så här, hoppas att det går bra. Men det är kul. Händer mycket.
Vilka andra har intervjuat dig?
På morgonen så var det Arbetaren. Och sen var det tidningen Rött som tillhör Vänsterpartiet.
Spännande. Då kanske det finns möjlighet att läsa de intervjuerna också när det här poddavsnittet kommer ut.
Ja, det tror jag nog.
Ja. I alla fall om man är vänsterpartist då. Annars kanske man inte får just, tidningen Rött.
Den borde väl gå att få tag på något sätt. Men sen Arbetaren håller ju på med en granskning av Airme.
Ah,
så
just
det var i samband med det.
Spännande. Ett gigföretag då alltså?
Ett gigföretag som har seglat under radarn ganska länge.
Och även under vår radar kanske man kan säga. Vi har inte haft en artikel om dem på vår hemsida. Det får vi se till att fixa. Kanske också finns när det här avsnittet kommer ut. Vi får se. Hur är det med dig, Linnea?
Ja, det är helt okej. Jag är lite sliten. Jag har sovit dåligt och så när jag på mig kroppade byxor som jag alltid ångrar efter att jag sätter på mig dem. För jag har ganska långa ben och jag tycker att man ser ut som en så clown när man har. De blir liksom för korta. Det är så förnedringskonspiration mot långa personer. Ja. Så dagen var förstörd redan från början kan man säga.
Nice.
Hur mår du, Jakob?
Alla glömmer alltid bort att fråga mig. Jag måste alltid peka på mig själv i studion. Nej, men det är bra med mig. Jag håller på att skriva på en text om sugifiering. Det här nya ämnet som har seglat upp som ett diskussionsämne i vår podd under våren. Så vi får se när det kommer ut. Men jag har också varit på en trevlig konferens i helgen och föreläst för Gigwatch. Den arrangerades av Sveriges facköversättarförening som jag först tänkte vara en översättarfackförening. Men sen så insåg jag att jag hade blandat ihop de olika leden i ordet.
Men är det en fackförening också?
Nej, det är inte en fackförening utan det är liksom en förening för folk som jobbar med facköversättning. Det vill säga översättning av icke-skönlitterära texter. Men många av dem som var där hade ju liksom synpunkter på arbetsvillkoren i branschen och så. Så vi får se om de, omvandlas till en fackförening någon gång i framtiden. Men det var väldigt spännande att föreläsa där. Lite annorlunda sammanhangen vi brukar vara med i. Men folk tyckte att det var väldigt intressant och var väldigt intresserade av att höra liksom om likheterna mellan deras jobb och gigjobben. Och förhoppningsvis kommer vi ju också bli klara med vår studie från Gigwatch under sommaren om villkoren inom språkjobb. Så då kommer man kunna läsa lite mer om det också. Linnea, du har blandat i RSS-debatten.
Ja, alltså jag får ju ta tillbaka det jag sa senast i podden om RSS som var att jag inte gillar det.
Kan du utveckla vad RSS är för någonting?
RSS är så här, tänk om du skulle kunna läsa en hemsida utan att behöva gå in på hemsidan.
Wow,
det är ett drömsamhälle för många, uppnåeligt för få. Basically de flesta hemsidor kan skapa en enkel länk. Som då blir en RSS-länk som gör att man kan hämta det som uppdateras till sidan till något annat format. Typ vad som helst. En egen feed.
Alltså i praktiken kan man mail. Få typ ett mailutskick en gång i veckan med från alla hemsidor man vill följa. Liksom.
Mm, det är väldigt smidigt för att man kan liksom slå ihop uppdateringar från jättemånga olika källor och stoppa dem vart man vill. Typ. Jag snackade med en snubbe som han har typ ställt in på något sätt så att han får alla RSS-uppdateringar till sin läsplatta för att han tycker att det är bra. Och i det här läget när sociala medier typ har spelat ut sin roll som källa till information som man på något sätt vill ha och bara blivit så dumma videos typ som man absolut inte vill ha, så vore det intressant att damma av RSS som koncept igen och börja använda det lite mer.
Nice.
Ja, för det var väl på 90-talet man hörde talas om det.
Det känns ju ganska mossigt liksom.
Alltså det har funnits väldigt länge. Det är en så super, alltså det är som mail. Det är en super basic funktion som de allra flesta hemsidor stödjer som liksom är oberoende av plattform.
Mm.
Vilket också gör att ingen kan tjäna pengar på det. Och Facebook och Twitter och alla de har ju försökt bygga ut det så att man inte ska komma åt deras innehåll via sådana öppna tjänster.
Mm.
Men det är väldigt bra för att man kan bara googla och hitta typ 1000 olika enkla funktioner för att göra vad man vill med det. Man kan få det till Telegram eller man kan få det till Discord eller man kan få det till ett sms eller man kan få det till sin typ smarta diskmaskin om man vill. Så det är liksom som små byggklossar liksom för att samla ihop det här informationsflödet.
Coolt.
Det är ganska coolt.
Mm. Och grundproblemet är väl liksom att förr i tiden kunde man följa olika saker man gillade på sociala medier. Men nu vet man liksom inte vad man kommer se.
Förr i tiden, alltså typ 5 år sedan,
det känns som förr i tiden.
Kunde man bli inbjuden till ett Facebook-event. Nu får man bara så, Pernilla har gjort ett inlägg i sticklingar-gruppen.
Verkligen.
Snälla, kolla på det.
Ja, det är riktigt stört. Vi kan väl också tipsa kanske om man är sugen på att hålla koll på grejer som händer i liksom någon slags vänstersammanhang under sommaren, eller inte bara under sommaren utan hela tiden, så har det kommit en ny hemsida som heter gnistor.se.
Precis, och det är basically som en väldigt basic kalender som bara visar olika event, föreläsningar, fester, demonstrationer och när de händer i hela Sverige.
Just.
Och om man är så, gud vad bra med hemsida, hoppas jag aldrig mer behöver gå in på den för att hålla mig uppdaterad, så har den ju såklart stöd för RSS.
Nice. Så det är ett hett tips om man vill hålla lite koll på grejer som händer. Även vi lägger upp våra evenemang där sedan ett tag tillbaka. Cool grej, tycker vi. Då kanske det är dags att gå in på dagens poddämne. Det är att Anton, du var på en stor gigarbetarkongress,
kongress
i Kalifornien.
Ja.
Gigekonomins vagga, just kan man kalla det.
Mm.
Berätta lite, hur kom det sig att du åkte dit?
Alltså, jag har ju varit 2 gånger i Bryssel, där ja, den här parlamentarikern Leila Shaibi har ju bjudit in en massa gigarbetare och andra liksom akademiker och politiker till stora möten där man både har liksom demonstrerat och debatterat och tagit fram lagförslag och så. Eftersom jag var på de mötena så har jag liksom en del kontakter, och nu var det en som heter Anwar från Belgien som liksom skickat mejl och bara, men ska du inte med på den här grejen?
Mm.
Så jag visste ingenting om det. Men när jag väl liksom kom till ett förberedande möte så insåg jag ju att många av dem som hade varit i Bryssel skulle ju vara där också. Så att liksom du har folk från Argentina som jag har träffat förr, jag har folk från USA och också liksom Tyskland, Frankrike och så vidare. Tyvärr inte England som vi ju annars har haft ganska mycket kontakt med. Men så att så det var en del bekanta ansikten och en del nya ansikten.
Mm.
Och man kan säga att alltså det var folk från 17 olika länder och det var liksom hälften av deltagarna. Den andra hälften var folk från California Gig Workers Union som alltså ja, mestadels Uber-chaufförer, Uber- och Lyft-chaufförer.
Mm.
DoorDash och, ja, som var med. Så att, så, och, men inga akademiker, inga politiker.
Nice. Utan,
ja, hur kändes det? För annars när man tänker en kongress eller något sånt stort världsmöte, ja, så kan man ju tänka sig att det är mycket, vet inte, kontorsnissar. Typ.
Ja, nej, alltså, eller kontorsnissar, det kändes väldigt professionellt uppstyrt. Liksom sådär att ja, men de kom och hämtade en med en minivan, man blev körd till ett hotell och sen var det liksom fullt program och goodiebag och liksom massa merch och alltså hela liksom, alltså att de livestreamade, de fotade, de gjorde intervjuer, klippte ihop små filmer, allt möjligt, superproffsiga liksom. Så att lite kunde det kännas som att så här, att vara på något företagsevent liksom. Mm. Eller att det inte, men samtidigt så känns det som att alla de som jobbade på facket där, även om de liksom höll på med sociala medier eller sprang runt och filmade eller så här, de var ju väldigt engagerade.
Mm.
Liksom. Och SEIU som har dragit igång det här.
Vad står det för?
Service Workers Union.
Mm.
Så att det är alltså, som jag förstått det så var det liksom så här, typ svarta gubbar som skötte hissen. Liksom.
Ah, okay.
Alltså på den tiden.
Det är en, jag tycker det är ett gammalt fack. Alltså.
Så, och mycket så här doormen liksom, och så. Så att det var ju liksom svarta och latinos mestadels. Och jag skulle nog tro att liksom på mötena så pratades det 60% spanska lätt. Liksom, för att alla de från Kalifornien pratar spanska och alla de från Latinamerika pratar spanska. Liksom.
Spännande. Det känns väldigt kaliforniskt att deras fackförening är bra på att typ använda Instagram och att spela in filmsnuttar.
Ja, ja. Jo, men de kanske påverkas av hela den här liksom mediekulturen. Så.
Ja, men jag är lite nyfiken. Vad var syftet med den här kongressen? Liksom varför har man planerat den och vad var det för frågor ni pratade om?
Ja, det var väl liksom, det var väl att samla oss, utbyta erfarenheter och prata om en väg framåt.
Mm.
Och det, ja, jag vet inte om, det är svårt att sammanfatta alla liksom vittnesmål och allt som hände så. Men i stora drag så är det det liksom. Och någonstans så, alltså det att tonvikten låg ju förutom då på att vi skulle liksom prata med varandra och så. Vi var ju ute och gjorde aktioner.
Mm.
Alltså gjorde demonstrationer liksom.
Typ vad då?
Första dagen så var vi utanför Ronald Reagan Building, en domstol där de håller på att försöka ta upp Prop 22 igen.
Det är alltså det här lagförslaget.
Prop 22 är typ ett så här medborgarförslag som las av Uber. Och som de plöjde ner 250 miljarder eller vad det var
Alltså liksom, de Uber, deras chefer eller någonting i egenskap av medborgare la det här förslaget.
Jag vet inte exakt hur, men det, liksom, de använde en möjlighet att liksom för allmänheten att komma med lagförslag. Och så plöjde de ner jättemycket pengar i det. Och det lagförslaget gick ut på att alla ska vara egenföretagare.
Som jobbar för Uber.
Ja, som jobbar i gigekonomin. Och sen var det ju California Gig Workers Union som då, när den lagen väl var klubbad, tog den till domstol och fick den ansedd som alltså, icke-konstitutionell. Mm. Att den stred mot grundlagen. Så de trodde ju först att de hade liksom begravt Prop 22.
Just det.
Men nu försöker de väcka liv i den igen.
Det låter så jävla amerikanskt just det här med att
konstitutionen.
Ja, man ska bestrida lagförslag typ på massa så olika nivåer.
Men, och att domstolen heter Ronald Reagan.
Verkligen. Men häftigt att de ändå lyckats slå tillbaka mot den. Jag tänker att det säger någonting om den mobilisering som finns.
De vet ju vilken motståndare de är uppe emot. Liksom. Mm. Så jag tror att de har ju en beredskap för det här. De är inte... De har kämpat ett tag. Liksom. Och det är väl också därför som de känner att så här, det räcker inte med att de gör i Kalifornien eller i USA, utan de måste få med sig resten av världen.
Just det.
Men jag kan bara beskriva då, det var den första aktionen, Pro 22. Andra aktionen, det finns ju kan man säga två huvudarrangörer i det här arrangemanget. Dels California Gig Workers Union och SEIU. Men sen är det ett argentinskt fack som heter Citrarepa. Citrarepa,
vad betyder det?
Det är någonting med vad heter det? Trabajadores Repartidad. Utan såna här de leveransbudens liksom, alltså mycket folk ute på motorcyklar som levererar mat och sånt. Matbud, andra. De har inte blivit erkända av den argentinska staten som ett fackförbund. De får liksom inte det erkännande. Så därför så gjorde vi en manifestation utanför konsulatet i Los Angeles. Och jag vet inte, jag tänkte, jag har video från det så vi skulle kunna klippa in lite ljud för det är ganska roligt.
Det vore coolt.
Ja.
Kolla om jag kan få Felix att,
just det.
Att lägga den tiden. Ja.
Men så att så det var den andra manifestationen. Liksom. Mm. Och då kom ju polisen till slut med tårgas och grejer så vi fick gå därifrån.
Hur mycket folk var det på de här manifestationerna? Alltså,
vi var väl ett 50-tal. Ja. Liksom. Men det var ju primärt vi som var på kongressen.
Mm.
Och sen var det väl så att vissa Uber-chaufförer satte sig i sina bilar, körde förbi och tutade och sådär.
Ah, ja.
Men väldigt välorganiserat. Liksom. Mm. Och ja, men det kändes också tryggt att även om polisen kom med liksom, sin tårgas så visste vi liksom att ja, men nu är det dags att packa ihop och sådär.
Mm.
Upp med händerna. Och så.
Men vadå, kom de med tårgas för att ni var 50 personer som hade en vanlig demonstration?
Att de använde den inte.
Men...
Ja.
Okej, ja.
De tog med den för säkerhets skull.
Men, och sen den sista manifestationen, det var då utanför Ubers huvudkontor i San Francisco. Så då flög vi upp dit.
Ja, ni tog flyget till?
Ja.
Är det så långt mellan?
6 timmars bilfärd.
Jävlar!
Ja.
Jag trodde det var typ som Stockholm och Uppsala.
Nej. Så att, men ja... flygskam och så. Men det var också en jättebra manifestation. Liksom. Men väldigt så där kort och välordnat och lite tal och lite talkörer och lite så här.
Ja, och då var det var utanför Ubers kontor. Och var det något specifikt man ville pressa Uber på?
Nej, inte egentligen. Alltså, det är väl det gamla vanliga höll jag på att säga. Liksom, erkänn folk som arbetare, betala dem ordentliga löner, ge oss ordentliga arbetsvillkor. Liksom.
Jävla Uber, jävla Bolt. som slagord att vara under taxidemo.
Uber suger. Ja, nej, men så att det liksom, det är ju, ja, det är inget speciellt liksom. Mm. Och sen nu efter vi hade varit, efter kongressen var över, så 4 maj så gjorde California Gig Workers Union en protest ute på flygplatsen, LAX.
Mm.
För då skulle Uber-cheferna flyga in till ett möte. Så de ville liksom visa att så här, de har koll, de kan blockera och så. Så det är väl sånt vi kommer få se mer av kanske framöver. De verkade väldigt liksom bestämda på den punkten.
Spännande.
Men du säger att ni var där liksom för att höra varandras erfarenheter och lära varandra. Vad tar du med dig liksom som andra berättat om under kongressen?
Först och främst så Ahmed från Hongkong, ett pakistanskt matbud. Som, alltså Hongkong, de tillåter knappt fackföreningar överhuvudtaget.
Mm.
Och inte liksom för gigarbetare eller så. Och att de här, alltså Ahmed jobbar då för Food Panda.
Mm.
Food Panda är samma som Foodora kan man säga. De ägs av Delivery Hero. Ah, liksom. Okay. Men i Asien heter de Food Panda.
Det är han, svensken som ligger bakom allt.
Just det.
Niklas Östberg, vad han heter.
Och att de här pakistanska matbuden liksom till slut fick nog, blockerade deras sån här Panda Mart, det är väl som Foodora Market.
Just det. Strejkade dark store.
Ja, just det. Strejkade liksom, jag tror att han sa att 60% av matbuden strejkade eller något sånt där.
Och det, till slut, att det är jävligt många i Hongkong, för det är väl en så mångmiljonstad.
Ja.
Alltså många miljoner, inte två.
Nej, verkligen, verkligen. Och han sa att de delade upp det liksom i distrikt. Så att det är så här, du är chef för det här distriktet, du ser till att strejken funkar där liksom. Mm. Att kunna göra en sån organisering från grunden i ett liksom odemokratiskt land utan fackföreningar, och insåg jag lyckas bättre än vad Transportarbetarförbundet gjorde med sitt kollektivavtal.
Vad uppnådde de?
Bland annat så uppnådde de liksom att det är så att Foodora, eller i vart fall Foodpanda, jag tror att det gäller båda, räknar inte avstånd liksom på ett schysst sätt, utan de räknar det som fågelvägen. Det är det man får betalt för.
Det här har jag också hört.
Som alla vet att avstånd fungerar i verkligheten.
Mellan kvarter.
Det är så jävla sjukt.
Det kallas för the Manhattan system.
Okay.
Och de här buden i Hongkong, de fick Food Panda att överge the Manhattan system.
Mm.
Och det tycker jag känns... Och det känns också kul för att... Det är så mycket mer nära deras verklighet. Alltså jag har hört voltbud sitta och prata om det här förr. Liksom. Ja. Men frågan är, de på Transport, har de koll på det? Liksom?
Just det.
Och det är ju liksom risken om man låter någon annan företräda en och föra ens talan. Liksom.
Mm.
Så jag har en intervju med Ahmed som jag tänkte man kunde lägga upp på Gigwatch hemsida sen.
Ja, vi får se när den kommer upp.
Mm.
Jag har ju en idé om att vi ska ha en typ Soundcloud-sida där vi lägger upp lite längre intervjuer vi gör med folk och så som vi inte har till att klippa.
Det är video i och för sig, men ja, man kanske kan ta det som audio. Ja.
Vi fixar det på något sätt.
Ja.
Men spännande. Träffar du några andra?
Alltså jag träffar ju Rasmus från Danmark som har varit här och stöttat Uber-förarna och
vad är han engagerad i?
Han är med i facket 3F och jobbar för Just Eat, som är ett företag, matbudsföretag med kollektivavtal.
Mm.
Och där har de väl liksom en... Ja, men han är skyddsombud och de har ett liksom begynnande fackligt arbete liksom, och fackklubb och sådär.
En riktig king.
Ja, men han kämpar på verkligen.
Mm.
Och han har också bestämt sig för att han fortsätter med det där.
Mm.
Han fortsätter cykla liksom. Mm. Så att, och det tror jag är det enda sättet. Alltså, att sitta på något kontor och stötta liksom, cykelbud, det tror jag inte funkar så bra.
Just det.
Men det var ju alla möjliga. Men alltså, det var ju lite kul att de bjöd in folk från Amazon Labor Union till exempel och Starbucks.
Ja. Som kom dit som liksom, inte i egenskap av gigarbetare då, utan för att liksom berätta om hur de har.
Jag vet inte, de var med på samma villkor.
Ah, okay.
Så att,
de var inte där som inspirationsföreläsare.
Liksom. Nej. Nej, så att det var nog liksom, jag antar att man ser det som att liksom det är två sidor av samma mynt. Liksom, ja. Vilket känns som att det är ju en grej vi har pratat om en del. Att, är du övervakad liksom med digital teknik in i ett lager eller ute på en gata med din mobiltelefon? Liksom, och det kändes väldigt kul att, ja, men att de var med. Ja. Alltså både peppande att höra deras historier, men också liksom att man konkret knyter an. Liksom.
Verkligen.
Vad var det de berättade om?
Som jag förstår det så är det 300 Starbucks-kaféer som har blivit fackanslutna det senaste året. Liksom. Mm. Och det säger ju någonting om liksom att, att det går en våg av liksom facklig kamp i USA som även de unga är med i. Liksom.
Mm.
Och det är väl kanske, jag tänker att, alltså, café är väl typiskt en sån här grej som folk tänker så här, ja, men jag ska jobba här ett tag, det spelar inte så stor roll. Så.
Just det.
Och att liksom såna, att det finns arbetsplatser som man passerar igenom.
Mm.
Vi ska ju visa filmen Butiken till exempel med Gigwatch här på måndag.
Ja, den kommer ha visats när podden kommer ut. Okay, ja.
Den handlar ju också, alltså butiker är ju också, matvarubutiker är ju typiskt likadant, att man att liksom folk jobbar där ett tag, kanske tycker att det var dåliga villkor eller någonting, och så kan det hålla på. Och det tror jag liksom att folk liksom säger nej, men det räcker, och att de väljer att engagera sig. Det, ja.
Nej, men det är jätteintressant, för jag tänker att det är väl en grej som en arbetsgivare kan använda som ett alltså till sin fördel, att det är väldigt hög personalomsättning. Folk hinner inte liksom, ja, men få en tillräcklig relation kanske till sitt jobb och till sina kollegor för att liksom ha energin som ändå krävs för att liksom engagera sig fackligt. Det finns väl någon bra intervju med vår förra veckans eller förra avsnittets poddgäst Daria Bogdanska, där hon pratar om det här med liksom att om man väljer den här liksom lösningen på problemen av att lämna sin arbetsplats istället för att liksom kämpa för sina rättigheter, då kommer ju alla jobb liksom bli skit i slutändan. Och det är väldigt inspirerande att folk väljer liksom den på något sätt kollektiva lösningen istället för den här individualistiska lösningen.
En lösning som dessutom känns som att den rätt ofta inte funkar. Alltså det känns som att jag känner supermånga personer som det känns som att det är, man hoppar liksom från arbetsplats till arbetsplats och alla är mer eller mindre piss.
Mm.
Och så är stressiga och dåliga arbetsvillkor. Men att det är på något sätt att okay, men man kan alltid säga upp sig om man inte gillar den. Mm. Och att på något sätt hägrar typ så det jobbet man kommer orka stå ut med.
Mm.
I fjärran.
Ja, men verkligen. Och det är också det liksom, det känns som ett så vanligt argument kring gigekonomin också, att folk säger ja, men det här är liksom, det här är ett jobb som folk kan ha som instegsjobb på arbetsmarknaden. Och därför liksom behöver inte vara bra villkor eller bra löner. Så det är väldigt spännande att se att det är just de branscherna som det sker mycket facklig organisering. Framförallt i USA. Då.
Mm.
Jag funderade på, för du har ju nämnt att det var flera matbudsfack.
Mm.
Och sen Starbucks och Amazon. Var det några andra branscher som var representerade? Liksom? Eller hur brett var, vad var det för organisationer som deltog?
Det var en till exempel som hade liksom organiserat arbetare på McDonald's som var där och pratade. Och det var ju en aspekt som vi pratade om. Liksom att, alltså i den mån liksom att personalen på snabbmatskedjor och matbud går ihop och driver sina frågor tillsammans.
Just det.
De i Danmark är lite inne på det till exempel, som har startat en ny fackförening för snabbmatsarbetare.
Mm.
Så det är väl kanske ett exempel. Men annars, det var väldigt mycket liksom matbud och väldigt mycket de här traditionella gigjobben. Alltså taxi och matbud.
Ja.
Så att inte så många nya, inte så här folk som skruvar ihop IKEA-möbler eller passar barn eller sådär.
Var det något ämne som togs upp under kongressen, eller var det mycket fokus på just de här liksom taxi- och budtjänsterna? Liksom?
Jag upplevde nog, alltså, med risk för att jag kan ha missat någonting för att det var på spanska och med direkt, eller sån här direkt översättning i lurar och så kändes det som att det var mycket de här liksom, de branscherna som man fokuserade på.
Mm. Och det kanske är de branscherna där också finns liksom, alltså där det har byggts upp under ett par år. Den här typen av liksom internationella nätverk. För jag antar att, liksom, att du och många andra som var där från Europa liksom hade kommit i kontakt med de här nätverken tidigare, till exempel då i Bryssel. Liksom.
Absolut.
Ja. Men jag tycker att det är väldigt spännande med den här, liksom, den här internationella prägen på organisering i gigekonomin. Att det känns som en så stor del av det liksom.
Hur menar du?
Alltså, ja.
Nej, men att det är en stor aspekt att hålla koll på vad som händer i liksom andra länder och att knyta kontakter där, och att det också är de här liksom internationella företagen som är arbetsgivare. På något sätt känns det som att det funkar ganska annorlunda än liksom facklig organisering i den traditionella bemärkelsen. Mm. Men jag vet inte, jag kanske har missat att det finns mycket så internationella sammanhang där också.
Ja, nej, men jag tror det är två aspekter. Dels att så här, de här gigföretagen är ju superglobala.
Ja.
Liksom, Foodora finns som Foodpanda i Hongkong. Liksom, och det är samma app vad jag förstår.
Mm.
Så att därför är det liksom logiskt att knyta kontakter och att liksom jobba ihop.
Mm.
Sen tror jag att, alltså, jag tyckte det vi såg när ADCU, App Drivers and Couriers Union från England, kom hit och liksom pratade direkt med Uber-chaufförer från Sverige, att det var liksom en kontakt på en nivå som jag inte har sett tidigare. Att man har saker gemensamt och gemensamma erfarenheter, och det handlar om allt ifrån liksom erfarenhet av migration, rasism, algoritmisk management liksom sådär. Så att jag tror verkligen att det var lite det som förenade oss i Kalifornien, att liksom vi vet vad det vill säga att jobba i gigekonomin, och liksom vi är beredda att kämpa för det tillsammans.
Jag tänker också att det kanske är något just i att det är ganska nytt och att problemen känns nya och att det på något sätt är väldigt spirande. För jag tänker att det är superpositivt att det finns så mycket internationella kontakter. Men det är ju inte alls, ekonomin är inte unik i att typ företag har etablerade i flera länder. Alltså, det är ändå, det kan man säga, väldigt många företag, typ IKEA eller H&M eller liksom vad som helst. Och det är inte som att vi ser ett så internationellt IKEA-facknätverk som är så skitstort typ, och har internationella kongresser. Det hade i och för sig varit fett om det hade funnits, men det är väl många, många faktorer liksom,
men
som
man jobbar på IKEA. Då har ju Handels förmodligen en fackklubb där, och de har skyddsombud och de har liksom en fungerande facklig struktur.
Mm.
Det är det som saknas i gigekonomin.
Mm.
Så att, och plus att, alltså,
de har ju det i Sverige, men jag tänker att Sverige känns ju ganska icke-tongivande generellt för gigekonomin, kan man väl säga.
Mm.
För när du var där, vad var du representant som då? Var det för Gigwatch?
Alltså, jag skrev att jag var med i Gigwatch och jag var med i SAC. För att jag jobbar ju där också. Och de tog fasta på liksom SAC. De tryckte upp flaggor med allas organisationers liksom loggor. Som vi fick vifta med på de här manifestationerna. Så det var, smällde väl lite högre för dem att man kom från en fackförening. Så.
Mm.
Men ja. Jag sitter ju alltid på många stolar, det är sen gammalt.
Men jag tänker, Linnea, har du några takes på det här med att den fackliga organiseringen går framåt så mycket i USA? Det känns som att du har varit inne på det några tidigare poddavsnitt.
Min take är ju att den fackliga organiseringen går framåt i USA. Nej, men jag tycker att det är väldigt häftigt att se. Alltså, det är verkligen bubblande. Och det kanske inte är allt som kommer upp i så mainstream media, men många av de här kampanjerna och föreningarna är väldigt duktiga på att uppdatera sig via sociala medier. Så att tips är verkligen att gå in och följ de har liksom konton på Twitter och de har hemsidor och allt möjligt. För då får man lätt en känsla för liksom vad det är för kampanjer som pågår. Alltså i nuvarande stund, bara för någon vecka sedan, så drog det igång ett stort kampanj kring manuskript, heter det så? Manusskrivande.
Mm. Ja, precis.
Till tv-serier. Att de håller på att organisera sig. Och det är inom typ alla branscher som finns i USA har det ju liksom bubblat upp ganska stora gräsrotsorganiseringar, och man har liksom koordinerat strejker, som du nämnde, Anton. Det är liksom både Amazon och Starbucks och McDonald's och gigarbetare, men också men till exempel lärare. Mm. Det har varit flera miljoner lärare ute och strejkat. Jag tänker att det finns mycket att lära av dem, USA. För de av USA, alla kommer hata mig när jag säger det, men det
lär av USA.
De är inte den enda
poddtiteln.
Enda landet liksom som har en framåt skridande fackföreningsrörelse, men de har ju väldigt dåliga förutsättningar. Alltså, så om man tittar på vad du har för rättigheter i USA gällande fackföreningar, alltså i vissa delstater är det inte ens tillåtet att fråga dina kollegor vad du har i lön. Så du kan få sparken typ på en dag. Alltså du har typ så 12 lediga dagar per år, och du får välja om du vill ta ut dem som sjukdagar eller semester. Alltså det är riktigt sinnessjukt. Och de lyckas ändå i väldigt stor skala och väldigt effektivt liksom organisera fackföreningar från grunden. Så jag tror att det finns supermycket erfarenheter där att ta del av, och också att kanske omvärdera sin bild lite av, man tänker att så USA är politiskt hopplöst och så, lite efterblivet land. Och det är ett fucked up land, men det bubblar, alltså det händer så himla mycket häftigt.
Ja, och också som du nämnde innan vi började spela in här, att det liksom finns den här kopplingen ofta till liksom andra sociala rörelser som Black Lives Matter och den typen av frågor liksom.
Ja, jag tänker att allt sånt ger ju på något sätt ringar till vattnet, att olika sorters rörelse inspirerar ju liksom att skapa synergier med varandra. Så jag tror inte heller att det är en slump liksom att vi har en facklig organiseringsvåg i USA som sammanfallit liksom med de här Black Lives Matter demonstrationerna och kampanjerna som liksom också pågått i över 10 år och som på något sätt vi sett hittills kulmen av under 2020.
Ja, men precis. Jag gissar att det är mycket folk från typ så Bernie Sanders-kampanjerna också som har gått vidare till att liksom hålla på med facklig organisering och så. Och jag tycker det är så coolt att det är så mycket som känns väldigt uppstyrt och väl organiserat. Jag tänker att inom vänstern är det ganska vanligt att folk liksom, ja, men romantiserar till exempel så Frankrike med coola upplopp och folk som gör lite crazy saker. Men jag tycker nästan att det är lite coolare att kolla på det här som händer i USA liksom. För att det känns som att folk liksom lyckas bygga upp och driva ganska väl organiserade liksom organisationer
Men så är det ju i Frankrike också. Jag tänker att de sakerna utesluter ju heller inte varandra. Att det är lätt att man tittar på Frankrike och bara wow, upplopp, coolt.
Jag trodde bara folk som flippade liksom.
Alltså, folk flippar ju också, men alltså, de här till exempel stora protesterna mot demonstrationer och sånt, de har ju varit så koordinerade fackligt, och liksom att man har haft en liksom gräsrotsbasis för dem, så det är ju inte på något sätt spontant. Om det kanske är olika.
Men det måste ju vara, om man går ut liksom i de skarorna som man gör i Frankrike, Det måste ju vara att folk faktiskt tror att det går att förändra.
Mm.
Det tror jag inte folk gör i Sverige till exempel.
Just det, men de gör det i USA kanske också.
Ja.
Men jag tänker Anton, när du nämnde lite innan just det här med att det kändes väl koordinerat. Var det några, förutom det här med goodiebags och sånt, var det något du slogs av som...
Alltså, återigen, jag tycker vi ska klippa in lite ljud från deras manifestationer. För du har så här jättebra talkörer, jättepeppigt liksom. Alltså super liksom, engagerat och kul, verkligen. Alltså man sjöng med och det var liksom, ja. Så att det känns som att de har både kanske en tradition, liksom, men också... Och mycket så här call and response.
Just det.
Vad är det?
Nej, men att en säger någonting. When I say...
Uber.
Ja, jag skickar dem där så får ni klippa in det. men det, jag tycker okay, det är...
Ett bra ramsor.
Då är det så här...
Nej, du ska inte säga dem.
Vi gör en lista.
Det är bara en av de sakerna som var väl koordinerade.
Nej, men det var... Det var verkligen liksom bra. Och sen var det kul att käka tacos hela veckan. Nej, jag
två bra tacos.
Men,
var det bättre, alltså, går det att få en så bra taco som i Kalifornien i Sverige? Eller var de eller något så, extra?
Nej, jag vet inte. Det var kanske inte... Men det var roligt att det var tacos.
Men det var inte jättebra tacos.
jag är vegetarian. Så att det, okay. Men lite, ja, vad ska man säga, alltså just kombinationen, och det tror jag liksom krokar i det som Linnea sa för här, att alltså kombinationen av att man har kampvilja och man är organiserad och man har pengar och man är beredd att liksom göra det här.
Var får de pengarna ifrån?
Den stora frågan. Tänkte jag också fråga det.
Jag har inte kollat närmare på, men det är ett ganska stort fack, så jag antar att de tar ut medlemsavgifter. Liksom.
Uh-huh.
Men det kändes lite sådär att liksom flyga runt på liksom servicearbetarnas bekostnad. Liksom. Men vi fick i och för sig en hälsning när vi satt på planet allihopa. Så liksom, personalen i kabinen liksom hälsade oss välkomna och... pratade om att de också var fackligt organiserade. Okay.
Alltså. Gud vad fint. Men jag tänker alltså, hela den här rörelsevågen, eller vad man ska säga, i USA, tycker jag också är intressant att se hur det på något sätt också avspeglas i språket. Just att man pratar om unionizing, att folk på en arbetsplats kan så unionize their workplace, eller bara så unionize. Om man jämför med vad vi säger i Sverige, så säger vi att vi ska gå med i facket. Vi ska gå med, och sen när vi var medlemmar så sitter man på sin röv typ. Unionizing är ju på något sätt att det är inte att man går med och sen är man medlem, utan det är att man organiserar eller liksom så. Man skapar en fackförening och är en fackförening på sin arbetsplats. Och det speglar kanske lite på något sätt de olika fackliga mentaliteterna i de olika länderna som vi har just nu.
Stark take. Men det är verkligen sant. Alltså, liksom, unionize, det kan ju betyda både att man själv liksom blir unionized och att man är en person som... liksom utsätter andra för unionizing.
Ja, exakt. Du behöver, alltså, för att unionize, du behöver inte ens ha ett fack att gå med i. Det är lite det som är poängen, att så du startar upp en organisering på din arbetsplats. I Sverige så är vi så, gå med i facket. Oj, facket sög typ, eller så här, du har ingen fackförening. Ja, finns ingen direkt plan B. Och det...
Nej, men intressant. Alltså, amerikaner är ju jättebra på liksom pepp överlag. Liksom det, men det är kul att det kommer in i det här sammanhanget, och det är roligt att liksom göra de här, alltså, ha de här utbytena, för att det här känns ju som att det är på riktigt. Och liksom, precis som vi bjöd hit engelsmännen, så kan man liksom skaffa andra kontakter eller liksom hålla liv i andra kontakter. Och det kan leda någon vart och kanske liksom inspirera folk bortom våra fackliga traditioner eller bortom våra, liksom, vårt sätt att göra saker.
Mm.
Det är ganska stort, tycker jag.
Verkligen.
Men jag tänker, alltså, för det var ju flera sydamerikanska fack på plats. Var det något därifrån du tog intryck av som de pratade om? Vad de höll på med?
Alltså,
där har det varit ganska stora, liksom, protester som jag uppfattat emot gig-ekonomin. Ja. Alltså att de har haft, liksom, koordinerade protester över flera länder. Ja. Alltså för att man har väl, liksom, delade tidszoner, många har delat språk och så.
Det verkar som att, liksom, både Brasilien och Argentina, det är ganska stora rörelser.
Mm.
Och att de, men att de, liksom, verkligen kämpar för så här grundläggande saker som så här möjligheten att gå på toaletten. Ja. Eller, liksom, alltså, att det är rätt många som dör, liksom, när de utövar de här jobben. Alltså, det är tuffa, liksom, berättelser verkligen att lyssna på. Sen är det ju alltid, det är alltid på spanska. Och jag kan inte spanska, så det är alltid med översättning. Och då blir man så här väldigt trött i hjärnan och försöka lyssna på det. Men det har liksom varit mitt intryck när jag hört historierna, eller det, liksom, vittnesmålen från Latinamerika, så är det så brutalt. Liksom. Mm. Det är verkligen så här. Men också att, liksom, de är väldigt militanta i sin organisering och liksom bestämda.
Men jag tycker det där är intressant. Jag läste en spaning för några dagar sedan om att det, liksom, att många strejker nu för tiden, eller många av dem, liksom, fall där det har varit en stor facklig organisering i Sverige då, har varit att man har organiserat sig kring frågor som inte är kanske det som man ser som den mest klassiska, liksom, fackliga frågan, det vill säga lönen, utan att man har till exempel, ja, men, strejkat eller, liksom, utfört andra typer av motstånd mot problemet, till exempel att man inte får ha pauser eller att man inte kan, liksom, garantera sin egen eller andras säkerhet i arbetet. Mm. Såg vi till exempel med lokförarstrejken i Stockholm, där det handlade väldigt mycket om, liksom, tågvärdarnas betydelse för säkerheten ombord på tågen. Eller bara att man, liksom, att man vill ha ett fungerande schema är också en, liksom, återkommande fråga. Och det, alltså, det känns som att folk kan bli lite förvirrade av det i bästa fall, eller, liksom, tolka det, liksom, ignorera det på ett illvilligt sätt i andra fall. Alltså att man, typ, såhär, om lärarna protesterar som de gjorde nu för några veckor sedan i Stockholm, då är det många som från höger håll säger, liksom, ja, men lärare tjänar ju så här mycket, de tjänar ju, liksom, 45 000 i månaden, varför är de så missnöjda? Men att det är, liksom, det känns inte som att när man väl har fattat vad det är folk producerar mot, så biter inte det argumentet riktigt, för att det finns väl, liksom, vissa saker som man inte vill göra även om man får mycket pengar för det.
Det är ju helt knäppt, idén just om att så lön skulle vara det enda som är värt att kämpa för. Alltså det har det ju aldrig varit om man kollar historiskt.
Nej, men verkligen.
Och det är också bara om man kollar till sig själv. Alltså man skulle ju, om man hade en helt vidrig arbetsplats, hade det väl inte spelat någon roll om man fick bra betalt. Liksom.
Mm.
Om inte annat så går man ju sönder av arbetet.
Ja, men precis.
Och piloterna strejkar ju hela tiden.
Så. Just det. Det känns ju som den klassiska. Där folk alltid är så, liksom, ja, men de tjänar 70 000. Men sen så visar det sig att de, liksom, inte kan, typ, ha ett fungerande liv. De kan inte ha en familj eller, liksom, ha vänskapsrelationer för att de bara jobbar hela tiden.
Och får typ inte sova mellan flygningarna.
Nej, men precis.
Och jag tänker, gigarbetare säger ju ofta samma sak. Liksom, vi vill träffa våra familjer.
Mm.
Liksom. Så att det är absolut en, ja, jätteviktigt.
Ja, men verkligen. Ja. Och jag har känt samma också när jag har jobbat på, liksom, jobb där det har varit typ, ja, men ni ska plocka jobb från en lista och få uppgifter på mejl, liksom.
Mm.
Det är, jag skiter i om jag har om jag får en lite högre lön av det. Jag har ju hellre, liksom, ett fast schema.
Mm.
Men jag tycker att det är intressant också, för att jag läste nyligen en bok om, liksom, arbetarrörelsens historia i Sverige, som heter Den andra arbetarrörelsen av Brutus Östling. som numera är en sån naturfotograf. Den gavs ut på 80-talet.
Är han som fotar typ fåglar?
Japp.
Han är väl ganska känd?
Jag hade ingen aning om att han var fågelfotograf förrän jag började kolla så här, vad fan gör den här killen idag? men du känner till honom som fågelfotograf?
Ja, men jag tror att han har gett ut ganska mycket fotoböcker. Men så innan så var han facklig historiker.
Typ, den här boken...
Varför slutade han?
Jag vet inte riktigt.
Det fanns ingen mer facklig historia att skriva om.
Jag tror att den här boken skrevs som en utveckling av hans gymnasiearbete också. Mm. Men det är en jävligt bra bok som gavs ut av SACs förlag på 80-talet.
Men vad handlar den om då?
Den handlar om liksom arbetarrörelsens framväxt i Sverige. Från att vara liksom en ganska opolitisk företeelse. Hur opolitisk nu en fackförening kan vara. Men liksom innan så socialismen eller socialdemokratin ens kom till Sverige så fanns det ju fackföreningar. Och de var liksom, det fanns en slags spänning mellan de liksom yrkesutbildade arbetarna som hade liksom sina egna fackföreningar och de mer liksom, vad ska man säga, proletariserade, eller det är väl man också om man är en yrkesarbetare, men liksom outbildade arbetare som jobbade i det som man kan kalla den tidens gig-ekonomi. Liksom.
Typ vadå?
Ja, men att man tog liksom påhugg, att man var typ springpojke ena dagen och kanske jobbade i hamnen nästa dag. Och
var det så? Rallare?
Vet inte riktigt.
Ja, de kanske det är inte så någon... mycket sådana i stan kanske. Men...
Nej, men det var, ja. Fackföreningarna var väl inte bara i stan? Nej, industrialiseringen i Sverige startade ju på landsbygden.
Ja.
Via de här sågverken.
Just det. Jag vet faktiskt inte hur utbildade rallarna... Jag vet inte hur utbildade man behöver vara för att ralla.
Inte så mycket tror jag. Det är nog mest pissjobbigt.
Okay, och jag
så
tänker aldrig mer åka tåg igen.
Men du behöver... Va?
Okej. Okay. Låter de vem som helst ralla.
Jag tror inte att det är så mycket rallare idag. Grejen var väl att järnvägsnät... Nu känns som att jag järnvägsplainade nu. Men alltså man byggde väl järnvägen liksom genom hela Sverige under den tiden på typ 1800-talet från... scratch.
Okay.
Och då behövde man några som så gick i skogen och så högg ner alla träd och så la ut rälsen typ.
Mm.
Och vi hade inga kineser som gjorde det.
Just det var någon grej nu va?
Det var väl kineser som gjorde det i USA, eller?
Jag vet inte hur de gjorde det i USA.
Oj, så du refererade till... pinsamt tyst.
Jag har ingen koll.
hur som helst i alla fall. Så är den här boken liksom... Så går han igenom den här historien för fackföreningarna. Sen kommer liksom socialismen. Och det finns inte riktigt någon liksom konsensus inom den politiska rörelsen om vilken, eller om man ska liksom ha med båda de här två olika, inom citationstecken, arbetarrörelserna i den liksom socialdemokratiska rörelsen. Men till sist så blir det så att man liksom väljer att... ta de här liksom yrkesutbildade fackföreningarnas sida. Och där var ofta liksom den fackliga kampen inriktad väldigt mycket på lönefrågan. Medan de andra branscherna, att det där kanske fanns mer någon slags motstånd mot dåliga arbetsvillkor. Men kanske också ett motstånd mot liksom arbetet som sådant. Det fanns en mer liksom arbetskritik i den typen av rörelser. Men det funkade liksom inte i den politiska kontexten för att Socialdemokraterna skulle kunna liksom ta makten tillsammans med Liberalerna och alliera sig med dem. Så efter det har ju liksom arbetarrörelsen formats efter den typen av fackföreningar och liksom prioriterat väldigt mycket den här lönekampen liksom. Och under 1900-talet med liksom den här liksom kapitalismen som hade liksom, ja men väldigt, väldigt starka år under 1900-talet. Att det fanns en liksom stor utveckling av industrierna och så vidare. I och med det så följde liksom den fackliga kampen mycket det. Och det handlade om att när liksom den här kakan av värde i samhället växer så ska arbetarna få en större del av den. Med kanske tanken då att den kommer fortsätta växa och fortsätta växa och fortsätta växa. Men nu idag när vi liksom har en ekonomi som man kan mer beskriva som liksom stagnerad. Att det inte växer så mycket.
Inte så mycket kaka, det är mer ett äpple som är lite maskhål i.
Ja, men exakt. Då kanske man kan tänka sig att det liksom att den här andra arbetarrörelsen får någon slags luft under vingarna igen.
Men vad hände med den delen av rörelsen då som liksom inte inlämnades i socialdemokratin? Var det som blev SAC eller dog den bara ut?
Ja, men jag tror att det finns någon sån koppling liksom.
Eller var det här innan SAC?
Det var typ, jag tror att han liksom placerar splittringen mellan de här två rörelserna ungefär när liksom SAC bryter sig ur Socialdemokraterna eller ur fackföreningsrörelsen. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var.
Men, ur LO kanske.
Vad sa du?
Ur LO, eller motsvarigheten.
Precis. Men sen så förde den väl någon slags liksom ganska tynande tillvaro under 1900-talet.
Men det är ett jävligt kaxigt namn. Sveriges arbetares centralorganisation.
Ja, men verkligen. Men det är coolt att det händer grejer som inte är handlar bara om lön. Kanske den korta versionen av
det. Ja, men verkligen. Det är något att tänka på.
Ja, men det känns ju också som att det finns en del olika organisationer i Sverige som har lyft de frågorna. Jag tänker till exempel på Tankesmedjan Balans som vi haft inbjudna till den här podden tidigare. Mm. Som ju började med att kolla på frågan så varför blir alla välfärdsarbetare utbrända hela jävla tiden?
Ja.
De har ju pratat mycket just om att till exempel att lärarfacken har gjort ett misstag i att de har fokuserat för mycket på lön. Så att lärarna har ganska bra lön men förjävliga arbetsvillkor i dagsläget. Så att det är så du får betala med din hälsa och folk går in i väggen och man kan, ja, det är liksom hemskt att jobba som lärare.
Mm.
För att de har så en miljon undervisningstimmar och typ så 35 barn i varje klass. Eller vad det nu är.
Det var väl också det mycket som den här barnmorske strejken. Var det? Barnmorskeprotesterna i höstas.
Det var pinsamt, det kommer inte jag ihåg vad det handlade om.
Man kan, det känns som att man bara kan fortsätta liksom rada exempel med liksom tillfällen då folk som är relativt högavlönade har gått ut i liksom protesterat mot sina villkor men att folk bara säger men du är ju hög lön. Det gäller ju för sig inte gigjobbare då. De har ju ofta både dålig lön och kassa arbetsvillkor liksom.
Jag tänker, vad för lärdomar tar du med dig från konferensen? Eller kongressen?
Ja. Alltså jag tror jag tar med mig liksom en pepp. Så bara energin, människorna liksom verkligen och sen någonstans det att vi bestämde oss för att vi ses här igen om ett år.
Coolt.
Och vi kommer att samarbeta.
Mm.
Och just alltså han Martin Manteca som drog igång det här. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att han har liksom planer som han kommer sätta i verket. Så det känns som en spännande människa att följa. Liksom.
Mm. Vad tror du att han kommer?
Nej, men jag tror att vi kommer att få se fler, fler blockader liksom och sådär. Alltså att, ja, men någonstans så är det väl lite det här att så här, handskarna åker av och man spelar med gigekonomin på deras villkor så att säga. Eller liksom på, alltså att det går inte att behandla de här som vilka företag som helst, utan de är jättefula, de kringgår varenda regel som finns, de har ingen respekt för sina arbetare. Liksom, då,
så varför har respekt för dem?
Ja. Och jag tror att de i Kalifornien, de har erfarenheten av det här liksom sen mycket längre eftersom det startade där.
Mm.
Så de vet vad det är de dealar med. Liksom.
Så från gigekonomins vagga föds också gigekonomins död.
Ja,
föds kanske. Död. Jag vet inte om det
är. Eller i vart fall ett motstånd.
Ja. Vad roligt att höra Anton. Kul att du berättar.
Verkligen.
Ja, jättekul att få berätta om.
men då säger vi tack för oss och den här säsongen av Gigwatch-podden. Och som jag sa i början, vill man följa oss under sommaren så får man jättegärna följa vårt nyhetsbrev som man hittar på vår hemsida. Och om man vill stötta oss till att göra ännu mer och ännu najsare poddar så kan man alltid skicka ett litet bidrag på vår Swish eller bli Patreon. Det finns också, ska också finnas instruktioner om hur man gör det. Så ni får ha en trevlig sommar alla lyssnare. Och så hörs vi igen i höst.
Hejdå.
Hejdå.
Hejdå.